Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Laporte-Gordon. Och som vanligt så står jag på Parea Workspace i Mölnlycke. Ett riktigt grymt kontorshotell för dig som vill accelerera bolaget framåt. Och idag så har jag en gäst som jag har nätverkat mig bekant med genom LinkedIn. Så det är ju ytterligare ett bevis på hur viktigt det här med relationer och nätverkandet egentligen är. Han är en serieentreprenör, han brinner för personlig utveckling. Och när vi pratade de första gångerna så kändes det bara som att yes, det här är en story som jag vill få ut i nätverket också. Så förutom att det är full fart på killen så är han en riktigt, riktigt bra grabb också. Så att precis fyllt 30 när vi spelar in detta med. Så varmt välkommen Niklas till Sälj- och entreprenörspodden.
Tack så jättemycket.
Läget idag?
Jo då, det är bara bra, fullt ös, lite grått där ute, men det är bara kämpa. Snart är det sommar.
Du, när vi småköter här lite innan vi drog igång här så berättade du att du hade varit uppe, du hade tvingat ut dig på morgonen, du hade gjort din träning och lite sånt där och shamade oss. Nej, skojar. Men grymt, bara rätt in i den då. Vad var det du gjorde där?
Förlåt, vad sa du?
På morgonen nu. Vad var det du gjorde nu på morgonen?
Min morgonrutin är väldigt simpel. Jag gillar ju att starta dagen på ett bra sätt. Utan mobiltelefoner, teknologi och så vidare. Utan jag kör liksom the natural way. Och det är ju till att vara på gymmet klockan 6. För att jag ska hinna med i träningen. Och sedan kallduscha för att liksom coola ner. Få en bra start. Få en jämn dopaminkick i 4 timmars. Så att där vid 11 så då är den på piken. Men, och det har jag gjort. Kallduschen har kört i 4 år sedan min hund gick bort. Så började jag faktiskt med det.
Okej. Okay. Det får vi komma tillbaka till, tänker jag. Men jag tänker så här, Niklas. Alltid, för de som inte vet vem du är, bara lite kort din bakgrund och vad du gör idag. Tänker vi börja med.
Ja, 30 bast. Niklas. Kommer från Malmö. Och jobbat inom sälj mer eller mindre hela livet. Vi kan ta från början, så var jag 11 år när jag fick mitt första jobb. Började plocka jordgubbar från en bonde. Och sedan så insåg jag snabbt att när jag blev tonåring så ville jag liksom komma in i själva sälj. För att det var där jag kände igen mig mest. Med både ledarroll, kommunikation, med personlig utveckling. Att det är liksom konstant hela tiden. Mm. Så jag tog mitt första säljjobb när jag var 18 och sedan när jag var 19 så satte jag mig på ett callcenter och sedan så jobbade jag min väg upp till då säljchef. Sedan så har jag varit lite av och på att idén med att öppna eget och sen så för ungefär 1 år sedan tillbaka så bestämde jag mig att nej. Nu är jag trött på att jobba för någon annans dröm. Nu vill jag jobba för min egen. Mm. Så jag smällde upp mitt bolag och kom in i startupsbolag. Till att ta in då kapital till bolag som ansöker. Alltså kapitalanskaftare som konsult. Mm. Och det var väl där hela min resa började. Så att nu har jag olika samarbeten i bolaget.
Just det. Grymt. Och, det här med sälj då, vad var det när du kom igång då? För du satte dig på ett callcenter, förstod jag det som då, inledningsvis i din karriär. Det brukar ju vara biljetten ut i säljyrket för många då som sätter sig på ett callcenter. De blir brända, de tror att det där är många gånger hur hela säljyrket ser ut och så vidare. Så att det skrämmer ju väldigt många. Vad var det som gjorde att du fortsatte efter det då? Vad hände på den resan som fick dig att bli ännu mer sugen på att jobba med sälj?
Det var ju allt tvivel som jag fick för att jag var ju inte så gammal. Så att min cheferna trodde ju att jag skulle vara den sista som lyckades. Och jag drivs ju ut av utmaningarna och allt tvivel. Och alltid gjort det. Så att där fick jag verkligen bränslet för att verkligen sätta ner huvudet under marken och bara köra all in. Lära mig hur man kommunicerar på bästa sätt, hur man lägger upp den perfekta pitchen, hur man connectar med personer på bästa sätt. Alla grunder. Så att det var väl det som blev mig mest. Tävlingarna över att bli den bästa säljaren drev inte mig så mycket, utan jag ville bara bli, samla så mycket kunskap som möjligt om det. För att generellt så, oavsett vad du än gör i livet, så handlar ju allting om sälj. Om du ska göra en produkt så måste du sälja in din produkt. Om du ska på en arbetsintervju så måste du sälja in dig själv på ett eller annat sätt. Så det är ju liksom nyckeln till det mesta. Just så det var ju den kunskapen som drev mig mest, skulle jag vilja säga.
Ja, så är det ju. Och någonstans är det ju så att alla, det är många som har varit det där yngst på jobbet. Man kommer in, får tvivlarna. Och det knäcker ju en del, men det sporrar en del. Och jag tror stenhårt på att om du lär dig och ta dig igenom det, om du lär dig att plocka liksom motivation ur det istället då, och väcka din fighting spirit i det, ja, men då tror jag verkligen att du får skills som en grit då som kommer att hjälpa dig genom många andra faser i karriären framåt sen. Och om vi tittar på då, för jag menar, du har ju gått från det till att du idag jobbar med investeringar och de bitarna. Det låter spontant som att ditt sälj, värdet som du säljer har ökat ganska markant. För jag kan tänka mig att snittorden när du jobbade som telefonsäljare kontra snittorden idag, det skiljer en del på det, misstänker jag, eller?
Ja, det gör det väldigt mycket.
Och vad skulle du då säga är den stora skillnaden på att jobba med low ticket kontra high ticket i sälj? Det är bara kul att höra detta.
Low ticket är mindre personligt. High ticket är mer personligt. Det är den mest spontana som kom till mig. För att det är mycket längre, för att det är ju en tyngre produkt. Det är långsiktigt och det beror också lite på hur du är som person. Jag är alltid mån. Jag har aldrig fullsålt i hela mitt liv. Kommer aldrig till att börja heller. För att jag tror på att de som jobbar med sälj ska ju jobba med sälj för att hjälpa andra. De ska liksom inte jobba med sälj bara för att sälja någonting som du inte själv tror på. Mm. Och eftersom det är ett bolag som man tar in kapital till, så har ju det bolaget ett värde. Det gäller bara till att förmedla det värdet till investeraren också, så att den också finner det värdet att, ja, men det här tror jag på, för att jag tar ju inte mig an case som jag inte själv tror på, såklart. Mm. Och det är det som är fördelen att vara egenföretagare och jobba som en vanlig kapitalanskaffare, att jobbar du som en vanlig kapitalanskaffare på ett investmentbolag, så blir det ju, oavsett vilket case du än besitter, så vill du fortfarande sälja det. Det är inte jätterelevant för dig om du tror på det eller inte, för att du får ju din lön slutet av månaden. Därför har ju personlig connection för mig varit, det är en väldigt stor del, för att jag vill ju kunna plocka ut de bästa casen för att presentera till mina investerare sedan.
Just det. Och det är ju väldigt intressant detta. Så idag då så kvalificerar du egentligen olika startups och så är du med dem hela vägen in i investeringsrundan då? Eller hur ser det ut idag då rent bara tekniskt?
Det ser ut att antingen så åker jag ut till bolaget, kollar, gör min DD, due diligence då, och granskar det.
Ja.
Och klickar jag bra med personen också, så är ju det ett så stort plus. Mm. Och sedan så gör jag då en bedömning att, ja, men detta är någonting som jag också står för. Och värderingarna är också väldigt viktigt för mig. Ja, men vart vill ni komma? Så att det inte är ett bolag som bara, nej, men vi vet inte riktigt, men vi behöver kapitalet. Ja, men just till vad?
Exakt. Och den vill jag fånga lite där, Niklas. För det, jag jobbar ju själv med väldigt mycket startups i perioder. Och har jobbat med väldigt mycket startups bakåt också. Och det finns ju en väldigt... Det finns många olika... vad ska man säga? Det finns en stor naivitet i en enda av repet. Det finns otrolig innovation och häftiga grejer i andra änden av repet. Och driv ska vi inte ens tala om allt det där då. Men... vad är det som, alltså, om vi bara säger så här då, för vi ska prata om annat idag tänkte jag, men vad utmärker ett startup som är intressant för investerare då? Om bara på, baserat på din erfarenhet, för det tror jag många vill veta nämligen, eller behöver veta.
Det som är mest relevant för investeraren, oftast till 85%, ja, det är ju ROI:n. Return on investment. Det är ju absolut viktigast. För att kunna ha en hög ROI så behöver man ha en väldigt bra och tydlig affärsplan som man kan presentera för investeraren. Det skulle jag vilja säga, det är A och O.
Och det är ju intressant. Och då tänker jag bara spontant så här, för jag vet ju också samtidigt hur låg prioritering sälj och marknad många gånger har i startupvärlden. Och paradoxen då kommer ju när du, för det här har jag hört innan, det var kul att du bara bekräftade det. För att investerarna, som sagt, de är inte ute efter brevkompisar, de är där för att de vill ha en ROI, de ska göra en investering och göra, jag brukar säga det, ni är som travhästar. Alltså, det är ungefär som ett spelproffs kommer till travet och liksom så här, ja, men de vet vad hästarna äter, de vet vad hästarna, hur de sover, vilken stamtavla, de har stenkoll på allting. Och så satsar de på högst troliga häst för att få en vinst. Ungefär det är det vad ett startup är för en investerare i början, men de beter sig många gånger som att, ja, men som att investerarna är ute efter någon ny bästa kompis. Och det kanske det blir sen, brukar jag säga. Men initialt så är de ute efter att göra en hävstångseffekt på investeringen.
Precis.
Hur ofta stöter du på att de är orienterade i sälj- och marknadsdelen? Om man bara tar övergripande.
Startupsbolagen.
Ja, precis.
Det varierar väldigt mycket. Men det vanligaste skulle jag väl ta och säga är ju att jag tror att de söker kapital före, innan de kan leverera. Så att de vill bara ha ett bra kassalikviditet för att komma igång och sedan sälja. Ja. Hade jag haft en produkt så hade jag ju börjat sälja direkt från start. Att bara, okej, nu har jag en prototyp. Jag har detta klart. Patent, hela den biten. Och sedan börja dra igång. Men oftast som uppfinnare, för att du är ju ändå någon slags uppfinnare när du skapar en produkt. Och uppfinnare är ju inte, de är inte lagda åt affärshållet. De är ju duktiga på att skapa och uppfinna grejer.
Ja.
Redan så kommer ju då affärsmän in och hjälper dem med affärsbiten. Så att det är där jag tror att framförallt startupsbolag som har en produkt, att de inte är medvetna och kan strukturera upp dessa delarna var fokuset ska ligga på. Utan de tror att jag har denna produkten, now what? Vad händer här?
Nej, men det är ju väldigt intressant, för det är ju också en enorm influx av startups idag. Hur många, vad ska man säga, pitchar eller möten tror du att investerarna i snitt gör på ett år? Alltså, har du fått en tanke åt det hållet någon gång? För det är också en grej som jag har tänkt på, att att många glömmer av att många investerare får ju ganska många förslag sett på en årsbasis, menar jag. Har du om du skulle säga mellan tummen och pekfingret, hur många pitchar en seasoned investerare får per år? Vad skulle du säga då?
Är du affärsängel Angel Investor, så skulle jag gissa någonstans mellan 50 till 100 ungefär per år. Är du en vanlig investerare så skulle jag gissa på 100 plus.
Ja, det är galet.
Det är
väldigt mycket. Och du som lyssnar på det här nu, bara om du känner någon eller om du själv är startup. Det här är kanske en av de viktigaste sakerna som jag vill plocka ut ur det här talet än hittills. För det här är grymt viktigt att tänka på. Tänk på att de här människorna får så otroligt många pitchar. Och som jag brukar säga då, varför skulle de välja just er? Och om du tror att det bara har med produkten och tjänsten att göra, då är du rökt från start. Utan ta till dig vad Niklas sa här nu med det ROI som gäller. Ingen investerare backar om det är en tydlig ROI. Det är ju faktiskt den andra. Då ska det till mycket annat fel i andra änden för att det inte skulle vara så. Men är ROI tydlig så har det kommit en enormt lång bit på vägen då. Ja men grymt. Jag tänker vi lämnar startup-delen där Niklas. Och så hoppar vi in i företagande och det som jag vet att du brinner väldigt mycket för. När du nu tog steget från liksom anställd till egen, hur var den resan? Du är mitt i det fortfarande, självklart. Men det är ju en övergång där med rutiner och vanor och sådana bitar. Hur har du upplevt att den övergången har varit för dig?
Den har varit väldigt... lite som en karusell. För att man är ändå... Jag hade en väldigt bra diskussion med en väldigt nära vän som jag sa så här att vara anställd så får du lära dig din tolerans, hur mycket du kan ta och hur mycket jobb du kan bli utdelad och slita. Med att öppna eget och vara entreprenör så handlar det mer om att utveckla förmågor, göra det du känner dig obekväm med för att ta detta nästa steg. Hitta disciplinen för att nu är det ingen som säger åt dig, ja, men gör detta, gör så här. Utan skapa en bra bas. Och det kan jag säga att det var ju nog den tuffaste utmaningen. För att jag har ju jobbat från scratch hela tiden. Och jag har ingen släkting eller känt så många egenföretagare. Så att jag har ju fått utveckla ett mindset för att skapa då att ja, men det här behöver vi tänka på, det här behöver vi jobba på. Detta måste jag sluta för att detta är fokus på fel sak. Och likadant är att när du väl öppnat företag så vill du gärna göra sånt som är kul. Men ja, det du tycker är kul, det är oftast det du behöver göra minst utav. För att du är redan så duktig utav det. Utan det är det finstilt och det tråkiga och det jobbiga som är det viktigaste. Mm. Det har väl varit min största utmaning, skulle jag vilja säga.
Mm. Ja, men det är bra. Jag gillar att det här dyker upp och att det här kommer fram. Därför att jag är ju väldigt mycket för att det här förskönandet av entreprenörsresan som sociala medier har bidragit till väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det är bra och nyttigt att vi säger som det är, att vi är transparent. Det är en otroligt häftig resa. Jag kan inte tänka mig själv och göra något annat i dagsläget. Men det är allt annat än en liksom straight road. Den är ganska bumpy på många plan då. Och som du säger, just det här att liksom ställa om och göra nya vanor. Jag gillar att du sa det här, skapa en bra bas till exempel. Om vi tittar i den basen, vad var det för dig? Om du skulle bryta ner det, vad är en bra bas i din värld?
Basen som egenföretagare är ju absolut det viktigaste, vad du representerar, dina värden. Du måste sätta principer, du måste sätta värde. För att gör du inte det så är det väldigt lätt hänt att du börjar sväva bort och gå utanför linjen som var egentligen grundtanken. Och sen så säger jag inte det att det är inte rätt eller fel, men har du en affärsidé och inte sätter principer eller värde eller värderingar i den, så är det väldigt lätt hänt att du blir utkörd och går någon annan väg och känner dig lite mer extra vilse. För att det var nog det svåraste för mig. För att jag tänkte, okej, nu är jag egenföretagare, jag måste ut i världen, måste synas, höras. Och jag har ju pratat med ofantligt många härliga personer. Och jag kände det att det var ju vissa som började dra i mig. Ja, men detta kan vi göra tillsammans. Så blev man ju lite taggad på det. Bara, ja, men det kan vi göra. Och sen så kom nästa person. Han bara, men Niklas, du är väldigt duktig på detta. Inom detta kan inte vi göra något. Ja, men jo, det kan vi göra. Och sedan efter ett tag så kände jag bara, nej men vänta nu här. Detta var ju inte riktigt som planerat. Mm. Där så satte jag mig och skrev ner, okej, vad är mina värderingar? Vad står jag för? Vad representerar jag? Och så vidare, för att ändå hålla sig i den boxen. För att
det här kan jag ju bara förstärka då som jobbar med väldigt mycket företagare varje år genom min masterclass. Just det här är en enorm, och jag har också varit där, just det här med distraktioner. Du har en idé och sen kommer folk, ja, men då ska du göra det här också, ska du göra det här. Och de frågar i väl, alltså med välmening, men det blir väldigt destruktivt. För jag personligen tror ju på det här att momentum är lite som när du ska starta en eld. Du behöver lägga liksom maximal kraft på både gnista och få den att liksom flamma upp ordentligt. Då. Inte bara liksom att det pyr lite. De flesta kan inte riktigt se skillnaden på att det är lite... Att det är lite glöd till att det liksom flammar upp en stor eld. Och det här med momentum är otroligt svårt att... För det är också en del att lära känna, menar jag. När är du i momentum på riktigt? När rör du dig verkligen framåt och inte i sidled, som jag brukar säga. Så för de flesta är... Många är i rörelse, men de kan inte se skillnaden eller känna skillnaden på framåt och i sidled. Tittar vi på statistiken så är det ju tyvärr fortfarande en stor del som kämpar otroligt mycket. Och jag förstår det, för det har ju också kopplat till, tänker jag då Niklas, det här att man ska få fart på faktureringen, pengarna rullar inte in, det kommer någon och säger hoppa på det, så känns det lite i magen att pengarna är runt hörnet, let's go. Och så hoppar man på det ena efter det tredje. Och precis där gör man felet. Även om det känns rätt i stunden då. Kan du känna igen dig i det?
Japp.
Ja. nej, men den är spännande. Men kul. Och någonting som, för att du ska få det här att rulla bra för dig och fungera för dig i vardagen, så vet jag ju att du brinner väldigt mycket för personlig utveckling, som vi snackade om inledningsvis här. Så jag tänker vi ska hålla oss lite till det här nu sista stunden. Och men bara så här, om vi börjar med den. När vi säger personlig utveckling, vad går i huvudet på dig då? Alltså, vad innebär det för dig? För det är ju ganska...
Personlig utveckling för mig är ju till att kolla sig själv i spegeln. För att det är så många egenskaper, så många känslor. Det är så mycket som händer. Och det är så lätt att peka finger. Det är hennes fel, det är hans fel för att inte jag kunde göra det. Och det är hans eller hennes fel för att jag mår så här. Det gäller till att lära känna sig själv och liksom... tillbaka till basen. För att du vill ju alltid ha någon slags av inre trygghet som du kan falla tillbaka på.
Just det.
Och det är ju det ordspråket med att man ska lära sig efter sina misstag. Det är ju det att man granskar sig själv och kollar sig själv i spegeln. Okej, men nu uppstod detta problemet. Nu sprang jag in i detta. För att i allt det positiva finns det alltid något negativt. I allt det negativa så finns det alltid något positivt. Så att du kan ju lära dig från båda delarna. Och det är där din utveckling sker. Och sedan så har du ju nästa steg. Och under den resans gång så har jag ju skapat en inre trygghet där jag vet om att jag har i alla fall någonting att falla tillbaka till.
Och då är vi inne på det här då. Personlig utveckling har ju många, många delar. Du har kunskap, du har rutiner, du har disciplin. Det är massa olika grejer då. Och du nämnde ju här då inledningsvis hur du gick upp på morgonen. Så har du alltid varit en morgonmänniska och gjort de grejerna? Eller hur blev det att du har fått så starka rutiner på morgonen då?
Nej, jag har alltid varit väldigt träningsinriktad. Har väl, jag började på gymmet när jag var 13-14, någonstans där. Och sedan när jag var 17 så ville jag testa. Rekommenderar inte någon till att göra detta. Men jag ville testa till att se vad jag var gjord utav. Så att jag steg upp klockan 3:30 varje morgon. Och cyklade 4 mil. Och sedan körde jag mitt första träningspass klockan 12. Och sedan avslutade jag ett sista träningspass klockan 5 på kvällen. Och käkade 8 matlådor. Så att totalt sett så tränar jag ungefär 4-5 timmar per dag. Varje dag i ett år. Och kom upp till en vikt på 113 kilo. Och kroppsfett på 4,2%.
Hur mådde du då? Om jag frågar. Psykiskt.
Väldigt bra, men väldigt dåligt samtidigt. För att hjärnan... Där fick jag ju utveckla väldigt mycket personligt. Mm. För att man hade ju liksom inget liv. Man jobbar, man tränar, man åt.
Ja.
Och så gick loopen på det sättet. Men jag vill ju skapa det momentumet att det kommer att vara tuffa dagar i livet. Då gäller det till att stiga upp och bara göra det. Och ändå bara kriga. Och jag kan ju säga att den första månaden gick allting hur lätt som helst. Jag tänkte, ja men detta var ju inte så svårt.
Ja.
Men efter månad 2 och 3, då var det inte lika kul. För att då var det alla dessa tankar att bara, men varför sitter jag och äter detta? Ja, men jag vill inte gå upp, jag vill inte cykla 4 mil, jag vill inte detta. Och hitta och bygga upp den gnistan inom sig. Det skulle jag vilja säga att det är väldigt vackert och något väldigt fint som man kan ge sig själv.
Mm.
Att disciplinera sin drivkraft på det sättet.
Och de faserna går man ju igenom egentligen i all förändring, tänker jag. Alltså om vi nu bara pratar företagande och liksom, det är ju samma sak. Första månaden är alltid honeymoon och allt är gött och vi ska bli rika och bla 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 och alla de här grejerna. Sen kommer verkligheten som en högerkrok liksom. Och då var det inte så jävla roligt liksom. Ha, de köper inte och hemsidan ger inte massa leads och allt det där. Och det är så lätt i det läget att slänga in handduken, och precis som med träningen då. Men vad gör du då? Har du några rutiner för att till exempel, för jag menar, vi vet ju båda två hur motivation är värdelöst. Det är som en Red Bull, det kommer och går. Förlitar man sig på motivation, då kan man lika väl skita i det. Så det är ju disciplin som är grejen. Och vad gör du då för att liksom jobba med disciplinen i det läget? Har du några ritualer, rutiner? Ja,
det bästa tipset jag kan ge, eller det som fungerar bäst för mig skulle jag vilja säga, det är att när du skapar ett värde för en sak, då blir det en helt annan sak när din utmaning väl kommer. Desto tyngre värde du knyter an till den grejen du vill åstadkomma eller lyckas med, desto längre kan du faktiskt gå och kriga igenom de tuffa tiderna. Så att det gäller att inte bara säga till sig själv, låt oss säga ta träning till exempel. Ja, men nu är det snart nyår, nu ska vi börja träna, men där finns inget värde. Varför vill du träna? Varför vill du komma till den vikten? Du får ju ändå skapa det värdet för att det ska vara... Där skapar du lite utom motivation. Att du skapar värdet, du skapar liksom...
Hur hittade du din då? För det här är ju lite klassiskt att... Samtidigt då. För idag det är det ju ingen brist på självhjälpsböcker. Det är ingen brist på någonting egentligen. Utan nu är det mer att hitta info. Och det här är en fråga som jag kan få ibland också. Och det är just det här med... hur hittar jag mitt varför? Vad är ditt varför? Alltså när man är inne på den biten då. För det, jag håller med dig. Men det är väldigt... för alla är ju inte det så lätt att det bara poppar upp. Eller att man har rätt. Många gånger så är man ju med om någonting. Och så får du ett varför. Vad triggade ditt? Och vad är det i så fall?
Alltså mitt största why så att säga. För det första så måste man vara väldigt, jag tror att man behöver vara lite öppensinnad och använda öronen och lyssna och hitta sitt sätt. För att bara för att du kollar på en YouTube-video eller läser en bok så betyder inte det att det är just ditt sätt, utan du måste hitta dina vägar. Och mina vägar är liksom till exempel kalldusch, meditera, andningsövningar och hela den biten, för att det är någonting som ger mig väldigt mycket. Och hitta varför är ju kopplas tillbaka till personlig utveckling. Du får ju sätta dig ner. Jag vet om att, jag tror att han heter Pete Jordanson. Eller, nej, Jordan Peterson.
Jordan Peterson, ja, precis.
Han sa det, att vill du veta vad du vill i livet, sätt dig vid sängen och granska dig själv.
Just det.
Och var helt fantasifull. Du får drömma, tänka precis så som du vill. Mm. Och mitt värde som jag har skapat är ju till att kunna hjälpa andra. Jag älskar till att ge. Jag älskar till att, ja, men till att stå till tjänst helt enkelt.
Mm.
Jag vill ju komma till den punkten där jag kan själv hjälpa startupsbolag med stora kapital. Eller om det är någon som jag träffar som vill öppna en affär. Ja, men jag behöver 10 miljoner. Ja, men här, varsågod. Ja, älskar att ge och hjälpa folk.
Du sa förut också att du började med just de här sista rutinerna då med upp på morgonen, kallbad och alla de här, när din hund dog. Och jag vet att det var en tuff period för dig. Vad var det som fick dig i det läget att börja göra sådana saker då? Vad drev dig till att börja liksom, nej, nu måste jag göra någonting för att hantera situationen, misstänker jag.
Testa mig fram. Det var det jag gjorde. För att där fick jag var uppskattad verkligen att jag gjorde denna resan när jag var 17-18 med min kropp. Mm. För att då jobbade jag som personlig tränare också. Mm. Och lite tillbaka med att hjälpa andra. Så ja. Det var ju typ då det blev lite mer vanligare att folk blev veganer, vegetarianer, pescatarianer. Så att det gjorde att jag testade alla måltider. För att om jag skulle få någon som var vegan och så vidare, så vill jag ändå veta vad som fungerar bäst. Men jag kan ju säga när min hund gick bort så jag tog hand om honom sen valp när jag var 15. Så att han var med mig hela resan. Så han betydde ju väldigt mycket för mig. Och det var ju bara till att koppla tillbaka till den resan. Att okej, detta är tufft. Men vi behöver ju också göra någonting åt det. Vi måste ta nästa steg. Vi kan ju inte bara till att sitta och gråta och sörja. För att som sagt, i allt det negativa finns det något positivt. Så att jag omförhandlar ju sorgen till en styrka med att, ja, men, gå till gymmet, ta en kall dusch, gör lite yoga, meditera. Men allting börjar ju till exempel med att fortsätta med morgonpromenaderna.
Just det.
För att det var ju så stor omförvandling för mig, för att jag steg upp och gick ut med honom i två år. Mm. Så det var ju jättekonstigt att, vänta, jag behöver ju inte gå ut längre. Men jo, det behöver jag för liksom hjärnan. Mm. Så att det är bara till att testa sig fram, skulle jag vilja säga. Och hitta ett väg. Men så länge du, consistency är liksom nyckeln. För att du måste hålla bollen rullande för att någonting ska liksom verkligen trilla över och bli bra.
Och där tror jag ju att det är viktigt då när man pratar personlig utveckling. För det, jag menar, jag tränade karate sedan jag var 9 år. Det har varit en enorm stor del på min resa då. Och jag tror att det är viktigt att man liksom avflummar det lite och faktiskt säger, det är samma där. Personlig utveckling är inte någon sån här, det är inte glass och ballonger. Det är inte liksom en easy ride. I så fall hade alla gjort det, utan man behöver acceptera att det är skitjobbigt emellanåt. Tills jag ser det som en trappa hoppa skulle jag liksom kasta in i detta. Att man tänker det i bilder då. Så tänker man så här, okej, steg ett på det här trappsteget. Vad är det? Jo, men det kan vara just rutiner och allt innan du hittar ditt varför. För ditt varför kommer också att förändras. Jag hade ett varför som jag sa till dig. Jag hade grymma morgonrutiner innan barn till exempel. Och det var ingen grand plan. Det var bara att jag är morgonpigg i som person. Jag var uttråkad och jag tänkte, jag kan lika väl träna och göra något vettigt med den tiden. Det var liksom, that's it. Det funkade bra för mig. Så jag ska inte låtsas som att jag satt i yoga och kom till en liksom, upplysning i det läget. Men, när jag fick barn, ja, men då vändes allt det upp. Alltså, på 24 timmar förändrades liksom 10 års rutiner. Så, pang! Och det var inte viktigt längre, av flera skäl då. Och nu så har jag ju nya varför till varför jag ska fortsätta hålla mig i form, fightform som jag kallar det. Viktigt, jag har en son men jag har en dotter. pappa behöver vara en tank i många år till nu innan det liksom släpps vidare den stafettpinnen. Och det driver mig på flera plan då, skämt och sidor. Så jag tror att man behöver liksom acceptera det, att det är okej att personlig utveckling är inte att du varje dag gör framsteg i det, utan det är en jäkla lång livslång process. Och att man accepterar att nej, men jag kommer aldrig få kanske det sista svaret, utan processen är utvecklingen och att man är i den är vad som räknas. Och ibland har du stora segrar och ibland har du små segrar. Men det är det ackumulerade värdet du tillför på ett år på din personliga resa som faktiskt skapar det där nya resultatet. Och då får man bort allt det här kumbaya som det lätt blir när man pratar personlig utveckling då. Men det är skitintressant detta. Jag tror ju starkt på det du säger med rutiner och vanor och liksom hur viktigt det är. Och framförallt då, om vi ska koppla det till att starta bolag. Jag måste forma nya vanor och rutiner. Liksom hitta lägst hängande frukt i den förändringsresan. Mm. Och kan du inte det, ta hjälp för Guds skull. För det kan vara så lite som skiljer sig från att du är på rätt spår till jäkligt fel spår då. Om vi tittar då generellt, vi har ju sagt att det finns så mycket litteratur och det finns så mycket att titta på. Vad får du inspiration av rent bok eller filmmässigt då? Om vi hoppar rätt in i den lite.
Då skulle jag vilja säga fantasin. Mm. 100% fantasin. För att innan man börjar sin personliga utveckling, så det jag gjorde var ju bara ställa mig några frågor. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Hur vill jag vara som person? Hur vill jag bemöta andra personer? Vem vill jag vara helt enkelt? Och sedan så får man ju då skapa en resa. Att ja, men okej, vi behöver jobba med det här. Vi behöver lära oss det här. Och så vidare. Steg för steg. Sedan så kan man ju ta hjälp utav böcker efter. Du har gjort en listan på vem du vill vara och så.
Just det. Har du någon bok som du liksom säger, ja, men ska du börja någonstans, du vill läsa någonting, vad hade du rekommenderat då?
Atomic Habits.
Atomic Habits. Mm. Yeah. Den är blivit. Jag har inte läst den på sket länge, för den är riktigt bra. Ja. Kul.
Den skulle jag att rekommendera, för att där får du ju ändå lära dig på, låt säga, att man ändå har skapat sina rutiner men vill inte riktigt nöjd med den man är eller var man befinner sig i livet just nu. Då får man ju hitta verktyg för att avvänja dessa gamla rutiner och mönster. Och den boken är ju ofantligt bra för att kunna lära sig att ta hjälp av dessa verktygen. Mm. Bryta ner dem och bygga upp nya.
Snyggt. Mm. Ja, den är grym. Någon annan du skulle vilja kasta in i på högen? Atomic Habits. Ja, kul att den kom upp. Den är riktigt bra. Och någon annan du skulle rekommendera?
Rich Dad och Poor Dad.
Ja. Den är bra. Klassiken.
Den är riktigt bra. För att där får man ju båda världarna.
Mm. Vill du veta en grej? Det är lite roligt att du tog upp den då. Det är ju Robert Kiyosaki som har skrivit Rich Dad Poor Dad. Och co-writer till boken är Lecter. Gud. Sharon Lecter är co-writer till boken. Och jag träffade henne 2014 i USA. Då satt vi vid samma bord och tjötade på ett bröllop. Jag var, min mentor gifte sig i Las Vegas av alla ställen. Och då var vi på en banquet och just där på den på vårt bord så sitter jag och supertrevlig så här, du vet, hade ingen aning för jag hade ingen bild av henne liksom så, va? Men så sitter vi och pratar en stund och så kommer det upp då. Så, ja, men jag har varit med och skrivit en bok. Du kanske har hört talas om den. Rich Dad Poor Dad. På ramla av stolen. Du vet, jag blev helt starstruck där på 3 sekunder. Men världens trevligaste människa liksom. Och hon tipsade mig om en annan bok då. För jag frågar alltid människor, vilka böcker är det du får inspiration av? Och då tipsade hon mig om Napoleon Hills nästa, en av hans senaste böcker som släpptes, som hette Outwitting the Devil med Napoleon Hill. Han skrev den efter Think and Grow Rich. Och när hon beskrev den här boken liksom, så blev jag ju helt så här, shit, jag måste lyssna på den här. Och det var ju, det var en vänster-höger av Mike Tyson liksom. Så den kan jag kasta in på den högen också. En annan som jag skulle vilja kasta in då här är ju på ämnet är ju faktiskt med ett, båda böckerna skrivna av Tim Grover. Han var Michael Jordans coach.
Okay.
Mental och fyscoach. Och han har skrivit 2 böcker. Den ena heter Relentless och den andra heter Winning. Winning är den andra boken. Jag personligen tycker att den första är bättre. För jag tycker den är mer... Ja, den passar mig bättre i budskapsmässigt. Då. Men båda är väl värda att läsa. Och börja inte med Winning då, utan börja med Relentless. Så, annars så kommer inte den make sense, kan jag säga. Winning. Men den kan jag verkligen rekommendera till den som vill fortsätta i temat. Det är en riktig sån håll käften-bok.
Okay.
Han är jävligt så hela handen och... Men den är bra, den är inte så där töntig som vissa kan bli så här, åh, jag ska vara så macho och cool och spela över. Och jag är så allergisk mot det. För jag är, samtidigt idag så lever vi i en tid där det är så mycket liksom tangentbordstuffingar som ska liksom skriva böcker om självhjälp och så skiter de själva på sig om något skulle hända. Alltså jag klarar inte det, men det här är en, han är stenhård med sjuk mycket kunskap och storyn är fantastisk och den är lättläst. Man sugs in i den världen och du får tips längs med en storytelling som är helt magisk. Så det kan jag verkligen rekommendera.
Ja, då måste jag få mina händer.
Over. Ja, tackar mig efteråt. Ja, men grymt Niklas. Jag tänker att tiden rinner iväg. Jag kommer att slänga med din LinkedIn-profil i beskrivningen till avsnittet här. Är det någonting sista som du skulle vilja få med till lyssnarna som lyssnar på den här intervjun?
Följ det som känns bäst, skulle jag vilja säga. Och ta hjälp utav, ja men precis, ta hjälp utav det som känns bäst, för att det finns så otroligt många hjälpmedel och verktyg och man blir inmatad utav olika gurus att gör på detta sättet, gör detta, gör så här istället, utan samla kunskapen, gör det till ditt eget och må bäst helt enkelt.
Grymt. Och med de orden så tar vi och avrundar. Niklas, stort tack för att du var med idag. Och till er som lyssnar, glöm inte att ge det här avsnittet massor av stjärnor. Och glöm inte heller att prenumerera på kanalen. För det släpps ibland också avsnitt som jag inte liksom går ut och marknadsför. Så här får du alltid infon först. Glöm inte det. Och vi avrundar alltid med att du vet ju. Det räcker inte att jag vet att du är grym champ. Se till att du vet det också. Så med de orden sagt, vi syns snart igen. Ha det bra så länge allihopa. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.